Du lyssnar på Svenskar i strid. En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 4. De bortglömda.
När jag har pratat med pappa och de andra veteranerna om hur det kändes att komma hem från tjänstgöringen i Kongo har alla varit rörande överens om att mottagandet var väldigt kyligt från Försvarsmakten, men också från det svenska folket. Sverige var många gånger väldigt tyst och oförstående gentemot de hemvändande FN-svenskarna. Pappa kommer hem från Kongo i månadsskiftet maj-juni 1962. Och han minns tydligt hur han och hans vänner mottogs.
Det var ju så, när vi kom hem från de här striderna, så det var ju rena katastrofen i form av hur vi behandlades. Det enda man var intresserad av, det var om vi hade drabbats av någon könssjukdom i stort sett. Det var enda frågan vi fick. Sen skickades vi hem. Jag träffade ingen läkare exempelvis, kommer jag ihåg, ingen psykolog, utan det var en sjuksköterska som gjorde ett antal prover och sen så var det packa och åka hem.
Ernst Turdin berättar.
Ja, jag hade förväntat mig ett annat avsked ifrån tjänstgöringen än att få någon typ av kort blodprov eller vad fasen det nu var, och en tågbiljett och så hem.
Stig Högberg berättar.
Jag gick till jobbet dagen efter. Vi hade ju inget det man kallar för debriefing eller någonting sånt där. Det enda vi skulle göra, det var ju att lämna ett avföringsprov. Men något annat var det inte.
Ernst fortsätter.
Det är så världsfrånvänt på något sätt. Idag skulle det vara helt omöjligt. Det skulle bli ett ramaskri om man gjorde på det sättet. Någon borde väl ha vaknat till. Men nej, 1961, den juldagen, då var det inte annat än morsning och goodbye.
Bo Wilde förklarar.
Man kände ju inte till PTSD, alltså posttraumatiskt stresssymptom, vid den tiden. Och Sveriges erfarenhet av krig och kris var ju begränsad, så det är inte så underligt att det inte blev någonting i samband med hemkomsten.
Pappa berättar.
När vi kom hem så var vi ju inte ansedda som några speciella hjältar eller så, utan vi var ju i allmänhetens ögon drömlar och rasister och allt vad vi hade kallats för. Sanningen var ju vad som hade stått i tidningarna.
Vad skrev de hemma då?
Ja, det var ju det här att FN inte klarade av sin situation. Svenskarna var rädda, svenskarna deserterade. Det var ju en massa sådana där påståenden som inte hade någon förankring i verkligheten. Och att vi var fega. Och det var väldigt mycket skit som skrevs. Ja, sen tog jag med de här tidningsklippen som du vet, farmor sysslar med.
Just det. Pappa plockar fram en papperskasse med tre gamla pärmar som är fyllda till bredden med tidningsartiklar. Det är min farmor som har klippt ut och sparat dem under året som pappa var nere i Kongo.
Och det är från olika, eller från Dagens Nyheter, Expressen oftast. Så att hon har varit väldigt idog. Det finns väldigt mycket.
Vi börjar att bläddra bland artiklarna för att pappa vill visa mig några exempel på vad som skrevs i svensk press om FNs aktion i Kongo.
Här ser du. Här. Skräckslagna FN-svenskar vill lämna tjänsten i Kongo. Katangesiska regeringskretsar uppgav att 30 svenska FN-soldater skulle ha deserterat och begett sig mot den rhodesiska gränsen i civila kläder. De skulle ha tillfångatagits av katangeser i närheten av gränsen. De som påstod för att deserterade var ju soldater som hade varit på en semesterresa innan striderna bröt ut och blivit fast utanför landet. Då. Men det beskrevs som desertörer. Men det var väl liksom det första intrycket av hur media hanterade det här och skulle hantera det fortsättningsvis. Det är klart att det var väldigt kontroversiellt att FN tog på sig, så att säga, en stridande roll. Så det upplevdes väl av många som väldigt negativt, och då tog man varje chans att svärta ner hela aktionen.
Vi fortsätter att bläddra bland artiklarna, och många rubriker talar ett tydligt språk. Svenskar kritiseras i Belgien. Stört flod av protester i den engelska pressen. Massivt Sverigehat.
Och här ser du sån där typ propaganda. Den svenska FN-soldaten går han Grängesbergsbolagets ärenden. Det har startats en förtalskampanj i Europa mot den svenska insatsen i Kongo. Man påstår i själva verket att Dag Hammarskjöld försökte hjälpa den svenska storfinansen att lägga vantarna på Katangas gruvor. Det var alltså otroligt mycket sån här propaganda, smutskastning. Inte minst från Frankrike, Belgien och även USA faktiskt. För de länderna hade ju intressen här nere, va? I gruvindustrin. För oss som var där nere så blev det ju nästan löjligt med alla överdrifter. Men det var ju säkert svårare för dem som satt hemma i Sverige att kunna värdera det hela på rätt sätt. Men det tog sig på allvar. Och det fanns ju väldigt starka krafter. Det fanns ju, det kallas ju Katanga-lobbyn i Sverige. Högt uppsatta människor som, så att säga, hade ekonomiska intressen i vad som skedde där nere. Som låg bakom alla de här angreppen som gjordes i press och massmedia i övrigt.
De många blodiga sammandrabbningarna med Baluba Shaness i flyktinglägret är också något som svenskarna får stå till svars för. Pappa berättar.
Tyvärr hände det ju incidenter där man var tvungen att öppna eld och Baluba Shaness blev dödade. Men det användes ju i propagandan mot oss då, som att vi glatt och villigt bara hade gått ut och skjutit folk. Inte det skeende som låg bakom.
Den 5 oktober 1961, då svensken Per Martinsson misshandlas svårt i flyktinglägret, skjuts ett antal Balubas till döds när man försöker skingra den arga folkhopen.
I en krigssituation och med det här flyktingläget så händer det ju saker som man kan tolka som rasism då och övergrepp. Men det är klart, blir man angripen och som i det här fallet med Martinsson då nästan misshandlad till döds, så finns det ju bara ett sätt att få slut på det, och det är att öppna eld då.
Ernst Turdin minns en incident vid posthuset i Elisabethville dagarna efter Operation Mortor, som också fick mycket negativt genomslag i media.
Vi sköt ju ner en gammal amerikanare där som åkte omkring med Röda Korsflagg, och det blev ju bilder över hela världen. Men när han hade åkt förbi tre gånger och skjutit på oss då, sa han, chefen där, att nu har han kört färdigt. Tre gånger är tre gånger för många när man åker omkring med Röda Korsflaggan och skjuter på trupp då som anses vara motståndare. Varje gång han körde förbi så hörde man hur han varvade upp den, och så körde han på så mycket som man kunde då förbi torget då. Och så stack de ut något automatvapen av något slag och sköt då. Så skulle du räkna med att de skulle hinna undan då. Men killen som skötte kursprutan, han visste ju vad han skulle göra, så att han fick ju stopp på dem då den fjärde gången.
Pappa och jag bläddrar vidare i farmors pärmar, och han stannar upp vid en artikel om så kallade krigssouvenirer.
Det var ju så under december att man plockade åt sig en del, kallade det souvenirer, i samband med strider då på olika ställen. Och då gick ju Värn ut, bataljonschefen, och sa att det man hade tagit skulle återlämnas och därmed skulle udda vara gömt då. Vilket innebar att ett antal svenska soldater lämnade tillbaka saker som de hade plocka till sig då. Men den som var rättsofficer, auditör kallades det för, han hade en helt annan uppfattning. De här skickades hem, 10 stycken, skickades hem till Sverige för att ställa sig inför rätta då.
Står det vad de har plockat på sig här?
En av soldaterna hade i en villa tagit en radio, en filt och en spegel. Många grabbarna klappade igenom under anfallet, berättade han. De kräktes, var psykiskt stressade, det var kallt och regn på nätterna, vi hade brist på värmande persedlar. Därför tog jag filten. Filten var värd 10 kronor än man uppskattade till. Och här är en annan då som man citerar. Ett halvdussin fruktknivar i ett i var bytet för en annan soldat. Varför anmälde ni inte omedelbart att ni hade tagit ett yt under rättens ordförande? Jag kunde inte strida när jag pågick. Och det var ju som när striderna var över. Jag kom tillbaka till en villa där jag hade bott. Och jag hade ju inte en pryl kvar av mina personliga tillhörigheter. Det var ju borta alltihopa. Va? Så det här var ju inte någonting som bara svenskar ägnade sig åt. Utan det var ju... Alla som hade chansen snodde ju åt sig, va? Och det var förmodligen gendarmer som hade varit i vår villa då.
Varför tror du att man tog så hårt på det här då? Nu var det hans kanske personligen här, auditör. Men jag tänker överlag i Sverige. Att...
Jag tror man hade alltså ingen uppfattning om den situation som rådde där nere. Va? Jag menar, om en kille som värnpliktig hemma i Sverige hade gått ut på kvällen och stulit någonting... Det var det man jämförde med, va? Man förstod inte det, och det var ju så överlag. Man förstod inte vad det var för situation som rådde där nere och vad vi hade varit ute för. Så det här var ju, det blev ju rent löjligt. För att man förstod inte situationen, man begrep inte att det var krig, va? Alla blev ju så förbannade som var där nere över att det här skulle inträffa. 10 killar som i princip var oskyldiga, hade skött sig i övrigt bra och skickades hem. Men det slutade ju med att allihopa blev frikända. Och de fick ju också, så att säga, rätten att söka en ny FN-tjänst.
Ernst berättar.
Minnet är att det var inte någonting som var positivt, utan man letade med ljus och lykta efter att hitta saker och ting som skulle kunna göra det tråkigt för svenskarna som var där nere och som hade varit där nere. Att vi betedde oss, ja, svinaktigt på många... I många tillfällen.
Bosse berättar.
Det fanns väl viss fog för kritik även mot FN-trupperna i Kongo. För det är klart att det skedde misstag. Det var ju trupp från, jag vet inte, 10-15 länder som var där nere. Det är klart, en del misstag skedde. Det är fullt klart. Och även av FN-trupperna. Dock inte några allvarliga misstag av svenskarna som jag känner till.
Pappa berättar.
Det var ju rätt många som skickades hem då. Det fanns ju de som inte klarade tjänstgöringen, det var en sak. Men de som inte skötte sig, de skickades ju också hem då. I ganska stort antal. Och det där användes ju emot oss. Att alla var ju drömlare och rasister och plundrare och allt vad det var för någonting. Men istället så borde man ha förstått att Värns ambition var att... Och en väldigt hög moral i styrkan som sådan. Då. Därför skickade han hem de som inte skötte sig.
Den många gånger negativa bilden som FNs insats i Kongo får gör helt enkelt att intresset för de hemvandrade svenskarna är väldigt svalt. Pappa berättar.
Man pratar inte om det så mycket, va? Man pratade en gång och sen så var det ingen idé att ta upp frågan igen. För det var ju så att gemene man begrep ju inte vad som hade hänt.
Så du lämnade det bakom dig helt enkelt lite? Eller?
Ja, det gjorde jag en lång period. Det var ju liksom ingen merit att tala om att man hade varit där nere precis. Och det så tror jag väldigt många liksom agerar.
Varken farmor eller farfar undrade någonting egentligen eller?
Nej, det kan jag inte säga. Farmor var ju, ja, väldigt glad över att jag kom hem och så vidare. Men det var ju, nej, det var inte så att man kunde prata om situationen.
Jag vet, du nämnde någon gång att farfar bad dig hålla tyst. Om
ja, det är liksom också symptomatiskt för hur det var den där tiden. Han jobbade då för Avesta järnverk som hade engagemang nere i Sydafrika. Vilket innebar att han då i sin roll tog emot sydafrikaner från gruvor och järnindustri där nere och som kom till Avesta. Och just den där veman när jag kom hem så hade han ett sånt där besök. Och då talade jag om för mig att jag fick inte med ett ord nämna att jag hade varit i Kongo. Att Sydafrika var ju en av de stater som var mest negativa till FNs engagemang där. Det var ju många sydafrikaner som deltog som legoknäktar och det var ju apartheidregimen som styrde. Och att då engagera sig där, det var ju naturligtvis mot alla deras principer och åsikt. Så att det fick jag inte med ett ord nämna att jag hade kommit hem därifrån. Det var ju bara att inse att vi fick ingen hjälp direkt när vi kom hem. Det var ingen som ville höra vad vi hade upplevt. Och det var ju bara att tiga still så att säga. Tyvärr var det så illa.
Mottagandet som de svenska FN-soldaterna möter hemma i Sverige är givetvis något som påverkar många av dem väldigt negativt. Bosse berättar.
Nu tycker jag i alla fall att höga vederbörande inom stat och försvarsmakten borde ha vetat lite bättre och ta vara på oss som kom hem då. En del var ju trasiga. Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabethville, både efter september och december striderna. Några enstaka självmord. Och det förekom ju även långt senare också hemma i Sverige. Man kan anta att det berodde på Kongo-erfarenheter.
Pappa berättar.
Ja, man ska inte nämna namn och sånt där. Men jag vet ju, det var ju en... Han hade ju väldigt svårt när han kom hem och anpassa sig. Han hade ju inte fått någon hjälp från något håll va? Och än mindre fick han från sina föräldrar för att de förstod ju inte den här problematiken. Han i stort sett isolerade sig, han låg i sängen och tog sig inte för någonting. Va? Men han var alltså disordered som han säger på engelska, han var förstörd och behövde kvalificerad hjälp och fick ingenting. Och det där slutade med att hans far sköt honom med något jaktgevär. Och det är en sån här extrem grej som inte borde få hända.
Men kände du honom personligen? Eller?
Nej, inte så, men jag vet mycket väl vem han var och så vidare. Så att... Men jag vill inte nämna namn och vad han hörde hemma och sånt där.
Ja, det är sjukt att något sånt ska hända överhuvudtaget. Jag menar, det måste ju funnits både 1 och 34 gånger. Någon borde dragit i bromsen där.
Ja, jo, precis.
Ja.
Efter 70-talet, då det förekom en hel del kritik i media mot FN-svenskarnas insats, startade man 1980 föreningen FN-veteranerna Kongo för att bemöta det hela. Pappa är själv delaktig i styrelsen sedan flera år tillbaka.
Nu är det en helt annan syn på det som hände och vår insats så att säga. Det är snarast att det har liksom gått för långt ibland tycker man åt andra hållet. Att man håsar oss väldigt mycket. Då. Men det bottnar väl i att man från officiellt håll agerar så tokigt tidigare.
Mm. Trots att bilden av FN-svenskarna är helt annorlunda idag, gör sig ändå det en gång så tysta Sverige påmint. Pappa berättar.
När vi hade varit 50 år i Kongo, då skulle vi få ett minnesmärke av ÖB. Och samtidigt så skulle man ju så att säga medaljera de som var sårade i strider i Kongo. Det kunde ju inte försvarsmakten göra. De kunde inte leta reda på de här. Man hade inte fört något register på det där. Utan Bosse Wilder var ju en sån som var väldigt engagerad i det här, va? Så att han letade ju reda på flera stycken. Och bland annat var det ju om det här som skedde i Albert Park då, och före Albert Park. Där han hade mig som vittne. Han skickade in det här till försvarsmakten och föreslog att om Kenneth Ros och en som heter Ek skulle få medalj för sårade strid då, i samband med Albert Park. Så det var, gick till på det sättet. Va? Så att försvarsmakten hade inte en jävla uppföljning på vilka som var sårade nere i Kongo. Vilket är ju jävligt konstigt.
Det är helt sjukt.
Ja, men du vet, det var 1960, va? Sånt existerar ju inte.
Men jag tänker att det är så jävla mycket papper om allt möjligt och
ja,
allt annat.
Ja, nej, men det fanns inget register över sårade. Utan det var alltså enskilda personer som drev det här och fick fram uppgifter. Och så skulle de vidimeras att det var korrekt. Då, så att, det var därför jag var så att säga vittne då, till vad som hade inträffat. Och sen att han åberopade tidningsurklipp då, i svenska tidningar, Dagens Nyheter och sånt där. Det var så det funkar.
Men då, det måste ändå kännas skönt då att ni då fick det här upprättelsen.
Nej, men det känns väldigt bra. Och han som var ÖB då, Sverker Göransson, han höll ju ett fantastiskt tal i samband med den här veterandagen. Så att det kändes rätt verkligen på alla sätt.
I maj varje år arrangeras den så kallade veteranträffen på ledningsregementet i Enköping. Stig Högberg är precis som pappa med i föreningens styrelse.
Vi har ju aldrig under 100 deltagare på de här mötena. Och vi är ju 440 eller 460 medlemmar. Vi skulle kunna vara ungefär 4000. Men det finns ju en del som inte vill vara med. Och det får man acceptera.
Men föreningen är väldigt betydelsefull, jag förstår.
Ja, det tycker jag.
Ernst berättar.
Den fyller ett syfte av mer omfattande slag än vad man kanske riktigt har förstått. Den har givit möjligheter för många att kunna ge uttryck för saker och ting till lyssnande öron som inte liksom reagerar negativt på det, utan kan ha mycket stor förståelse att en person har de funderingar som de har i förhållande till vad de har upplevt.
Här har jag fått till hela plutonslistan på de som lever.
Stig plockar fram en förteckning över hans vänner från Kongo.
Ungefär varannan vecka så ringer jag någon av de här grabbarna och kollar hur de mår och försöker få dem att komma. Så att jag tror det är väldigt viktigt att de är med och får höra att de inte är ensamma om sina upplevelser, utan det stämmer det de har varit med om.
Men det är något speciellt band som ni har...
Ja, det är det.
Pappa berättar.
Jag menar, den upplevelsen och den gemenskapen man har är ju fullständigt unik. Så att de här årsmötena som är på 2-3 dagar då man umgås, så det är ett väldigt andningshål det där att träffas. Jag tror alla upplever det på det sättet. Det finns en enorm gemenskap. Och så länge man bara kan och orkar så är man ju med på mötena.
Ernst berättar.
Det vi var med om, det var ju väldigt speciellt naturligtvis. En upplevelse som är mycket utöver det vanliga. postkontoret. Ja, det tänker jag ju på naturligtvis varenda september. Det är inte frågan om annat. Ibland kan man ju undra hur, om det finns någonting som lever kvar igen efter upplevelserna där. Men så har jag inte upplevt det. Men jag vet inte hur jag skulle reagera om jag blev utsatt själv för fysiskt våld. Jag undrar hur jag skulle reagera då. Personligen tror jag att jag skulle bli jävligt våldsam. Skulle bli livsfarlig helt enkelt. Men det kan jag inte uttala mig om. Jag har inte blivit utsatt för det på ett sånt sätt så att det har triggat igång mig på det sättet. Men det är ju liksom... Jag fruktar en sån situation faktiskt. Jag vet inte vad jag skulle ta till.
För du tror att du har burit med dig någonting från Kongo? Eller?
Ja, möjligen. Det skulle jag kunna tänka mig.
Bosse berättar.
Utanför familjen är ju det här det absolut viktigaste som har hänt mig. Det finns ju ingen, inte i närheten någonting som sitter så starkt. Även om man har glömt en massa detaljer, oväsentliga detaljer som stora viktiga händelserna, de sitter ordentligt. Och man kan känna ångesten och skräcken och rädslan även nu. Eller komma ihåg hur det kändes.
Om du med dagens vetskap, ja, fast i den unga Bo, ja, hade du gjort den då?
Ja, det är en svår fråga. Med den vetskap att jag blev stärkt av det hela så hade jag nog kanske gjort det. Men när jag var där nere så aldrig i livet. Jag ville ju inte vara där då, inte under striderna. Inte en chans. Nej, jag ville ju hem naturligtvis. Eftersom det var så jävla farligt.
Men vad tror du att du har tagit med dig från Kongo?
Ja, det kan man inte förhäva sig själv. Men jag upplever ju att jag klarar av den här många gånger besvärliga situationen. Visst var jag rädd och de allra flesta var ju rädda i vissa sammanhang. Men samtidigt så kunde jag behärska mig så att säga. Inte braka igenom som kanske andra råkade ut för. Så jag upplevde väl att jag hade en inre styrka, jag kunde klara av såna här svåra situationer. Och jag har också, tror jag, lärt mig att ingenting är omöjligt, så att säga. Så jag tror ju att jag blev en mycket starkare person och mer vuxen, om man uttrycker det så. Från att ha varit ganska, så att säga, bortskön ung kille då. Så ett år nere i Kongo gjorde att jag blev ju helt annorlunda på det sättet. Jag var ju inte samma primo som kom hem, som reste ut. Så. Definitivt inte.
På gott och ont?
Ja, på gott och ont. Ja, det, visst.
Det tysta Sverige som pappa, Ernst, Stig och Bosse mötte vid hemkomsten och som gjorde att alla fyra, mer eller mindre, höll sina upplevelser för sig själva under många år. Det har varit mycket påtagligt i våra möten och samtal. Känslan av ett uppdämt behov av att prata och en glädje över att möta någon som faktiskt är intresserad av vad de har varit med om har varit tydlig.
Nu kommer morsan med fika här, ser jag. Mm. Ja. Men ska vi ta en paus där då, kanske? Mm.
Diskussionerna med pappa har varit många och långa. Och intervjuerna med de andra, som jag tänkte kanske skulle ta max ett par timmar, blev alla gånger väldigt mycket längre. Givetvis till min egen glädje och förtjusning.
Jag har ju skrivit ett kort hem till min äldsta syrra. Att vi har ju världens elakaste plutonchef. Alla andra fick ledet, men vi skulle alltid jobba.
Det har varit en ynnest att få ha tagit del av allas historier. Och det får mig givetvis att tänka på alla andra berättelser som finns kvar där ute. Hos andra svenska Kongo-veteraner.
Men vi hade ju dålig mat överhuvudtaget tyvärr. FN-kråka har du väl hört talas om, alltså den här kycklingen eller hönan som vi fick ofta. Ja, det var illa.
Kanske har du som lyssnat på den här serien en morfar eller farfar, morbror eller farbror som deltog i den svenska FN-styrkan i Kongo. Jag lovar dig att han med största sannolikhet skulle uppskatta att någon satte sig ner och lyssnade. Och om jag ska vara krass så finns kanske inte möjligheten att höra hans berättelser kvar så värst länge till.
Ska du sätta punkt?
Ja, kan vi göra.
Nu börjar min mage kurra lite faktiskt. Jag vet inte hur det är med din.
Ja, vi kanske ska åka in och äta pizza.
Ja, varför inte?
I nästa och det sista avsnittet.
Här har du han, Pelle, min kompis då, som dog. Hade det inte varit för honom så hade jag inte åkt dit. Det är så.
Ja, var ska vi börja?
Jag vet inte om man får gå och titta om det finns någon i huset där borta.
Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.